vill jag hälsa alla välkomna till gudstjänst idag på första söndagen i fastan. Vår bibelkalender, den har rubriken Frestelsens stund. Där du snavat och fallit, där har mästaren gått fram. Han har gjort allt för oss. I Saltarsalmen, som är i Toitusan denna söndag, så står det: han ska ge sina änglar befallning om dig och bevara dig på alla dina vägar. De ska bära dig på händerna så att du inte stöter din fot mot någon sten. Över lejon och huggormar ska du gå fram. Du ska trampa ner unga lejon och drakar. Han håller mig kär och jag ska befria honom. Jag ska beskydda honom till han känner mitt namn. Han ropar till mig och jag svarar honom. Jag har med honom i nöden. Jag ska rädda honom och ge honom ära. Jag ska mätta honom med ett långt liv och låta honom se min frälsning. Med dessa orden hälsar jag välkomna till gudstjänst i Markus kyrka. Så vi församlade i den treenige Gudens namn, Fadern, Sonens och den helige Andes. Helig, helig, helig är Herren Sebaot. Hela jorden är full av hans härlighet. Herren är i sitt heliga tempel. Hans tron är i himlen. Han skådar ner till den som är betryckt och har förkrossad ande. Och till den som fruktar hans ord. Han hör de ångerfulla suckar och vänder sig till deras bön. Låt oss därför bekänna vår synd inför Herren och be om nåd och förlåtelse. Jag, fattig, syndig människa, bekänner inför dig, helige och rättfärdig Gud, att jag är född med synd och på många sätt har brutit mot dig. Jag har inte älskat dig över allting och inte min nästa som en själv. Det är mot dig och dina bud jag har syndat med tankar, ord och gärningar. Jag vet att jag är värd den eviga fördömelsen om du skulle döma mig som mina synder har förtjänat. Men du, käre himmelske fader, har lovat att med mildhet och nåd ta emot alla som vänder sig till dig. Du vill förlåta dem allt vad de har brutit och försummat och ska aldrig mer komma ihåg deras synder. Detta litar jag på när jag nu ber dig om förlåtelse för min frälsares Jesu Kristi skull. Amen. Som Kristi kallade tjänare och i kraft av hans auktoritet förlåt jag dig alla dina synder i Fadern, Sonens och den helige Andes namn.
Amen.
Låt oss tacka Herren för förlåtelse och frid. Gammaltestamentliga texten hämtar vi från profeten Mika. Och i det sjunde kapitlet så läser vi verserna 7 till och med 9 där orden lyder så. Men jag ska skåda efter Herren. Jag ska hoppas på min frälsnings Gud. Min Gud ska höra mig. Gläd dig inte över mig, du min fiende. Om jag har fallit ska jag resa mig igen. Om jag sitter i mörkret är Herren mitt ljus. Eftersom jag har syndat mot Herren ska jag bära hans vrede tills dess han tar sig an min sak och skaffar mig rätt. Han ska föra mig ut i ljuset och jag ska se hans rättfärdighet. Köttet ropade han högt under tårar när han bad och åkallade den som kunde rädda honom från döden. Och han blev bönhörd och tagen ur sin ångest. Fastän han var son lärde han sig lydnad genom sitt lidande. Och när han hade fullkomnats blev han upphovet till evig frälsning för alla som lyder honom. Och han blev av Gud kallad överste präst. En sådan präst som Melkisedek. Upplyften så jag hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Den hämtar vi från Matteus 4, från den första versen, där orden lyder så i Jesu namn. Sedan fördes Jesus av anden ut i öknen för att frestas av djävulen. Och när han hade fastat i 40 dagar och 40 nätter blev han till sist hungrig. Då kom frestaren fram och sa det till honom: om du är Guds son, så befall att de här stenarna blir bröd. Jesus svarade: det står skrivet. Människa lever inte bara av bröd, utan av varje ord som utgår från Guds mun. Sedan tog djävulen honom till den heliga staden och ställde honom på tempelmurens utsprång och sa det: om du är Guds son, så kasta dig ner, det står ju skrivet. Han ska ge sina änglar befallning om dig, och det ska bära dig på händerna, så att du inte stöter din fot mot någon sten. Jesus sa det till honom: det står också skrivet, du ska inte fresta Herren din Gud. Därefter tog djävulen honom upp på ett högt berg och visade honom alla riken i världen och deras härlighet. Och han sa det: allt detta vill jag ge dig om du faller ner och tillber mig. Då sa det Jesus till honom: gå bort, Satan, ty det står skrivet, Herren din Gud ska du tillbe och endast honom ska du tjäna. Då lämnade djävulen honom, och se änglar träde fram och tjänade honom. Så lyder det heliga evangeliet. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige ande, född av jungfru Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till helvetet, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv. Nåd vare med er alla och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss bedja. Jesus, du mitt liv i livet, du som dödat har min död, du har livet för mig givit i den största själanöd. Intet skall mig nu fördärva, liv och sällhet skall jag ärva. Tusenfalt jag tackar dig att du gav ditt liv för mig.
så ber vi dig Gud, du vår kära himmelske fader, att du kommer med din gode heliga ande, att du inskriver ditt ord i våra hjärtan, att du låter det slå rot så att vi inte blir glömska hörare utan tänker på ditt ord varje dag. Detta ber vi om i Jesu namn. Tredje avgångens predikotext, den hämtar vi från Markus evangelium. Och där läser vi från den 32 versen. Markus 14 från den 32 versen. Där orden lyder så. Det kom därefter till ett ställe som heter Getsemane. Jesus sa det till sina lärjungar: stanna här medan jag ber. Och han tog med sig Petrus, Jakob och Johannes. Han greps av ängslan och ångest och sa det till dem: min själ är djup bedrövad ända till döds. Stanna här och vaka. Han gick lite längre fram och föll ner på jorden och bad att han om möjligt skulle bli förskonad från denna stund. Han sa det: Abba fader, allt är möjligt för dig. Tag denna kalk ifrån mig. Men inte som jag vill, utan som du vill. När Jesus kom tillbaka fann han att det sov. Då sa han till Petrus: Simon, sover du? Kunde du inte hålla dig vaken en kort stund? Vaka och bed att ni inte kommer i frestelse. Anden är villig, men köttet är svagt. Han gick bort igen och bad samma bön. Då han kom tillbaka fann han att de sov. Deras ögon var tunga av sömn, och de visste inte vad de skulle svara honom. Han kom tillbaka för tredje gången och sa det till dem: ni sover nu och vilar er. Det är nog. Stunden har kommit. Se, människosonen ska utlämnas i syndarnas händer. Stig upp, låt oss gå. Han som förråder mig är här. Herre, helga oss i sanning. Ditt ord är en evig sanning. För några dagar sedan så lyssnade jag på ett populärt program som heter Ring P1. Ring P1 är det säkert många av er som lyssnar på. Folk får ringa in och dryfta i stort sett allting. I måndags så ringde det in två damer som var så upprörda över att det förekommer så mycket svordomar i radio och TV. Den första damen, hon sa att det får till följd att unga människor och barn svär i stort sett i var och varannan mening. Hon menade att skolan skulle hjälpa till att stoppa det, och hennes förslag det var att barnen skulle som svär skulle få sänkt betyg i svenska språket. Den andra damen som ringde in, hon var lite mer allvarlig. Hon började med att berätta en kort anekdot. Det var en pappa som höll på att snickra, och han slog sig ganska kraftigt på tummen, och han blev arg och han slog. Och den lilla 5-åriga dottern som hörde detta sa: pappa, vem är det du ropar på? Jag letar och letar, men jag hittar honom inte. Med denna lilla anekdot ville damen klart och tydligt säga: varje gång man svär tillkallar man djävulen. Programledaren blev tyst och sa: menar du verkligen det? Kvinnan fortsatte: det står i Guds ord att vi inte ska missbruka Guds namn. Ty Herren ska inte låta den bli ostraffad som missbrukar hans namn. Klart och tydligt, på bra sändningstid, fick vi höra en biblisk sanning. Och det är inte så ofta vi får höra det i Sveriges Radio. Idag, på första söndagen i fastan, så talar våra texter mycket allvarligt till oss. Inte bara om ondskan, utan om han som är upphov till ondskan, nämligen djävulen. Han, som damen sa, tillbeds så många tusen gånger om dagen av så många människor. Denna onda andemakt, det är ingen ofarlig skämtfigur med horn i pannan och med en treud i handen som han ibland avbildas med. Han finns och han är rastlös verksam. Det behöver vi inte läsa i Bibeln för att förstå. Vi ser det av allt ont och destruktivt som han får oss människor att göra. Hans medel är just rubriken som vi har över denna söndag. Frestelser. Och frestelserna, de hör detta livet till. Frestelser, det är något som verkar lockande för en individ. Att falla för en frestelse innebär att man handlar på ett sätt som man sedan ångrar. Det kan väcka skuldkänslor, något som den moderna psykologin säger tillhör det förgångna. Dagens människa, hon är fri. Hon drivs inte av någon yttre måttstock, utan gör det som behagar henne och känns bra för stunden. Hela denna världen är i den ondes våld. Bibeln talar ofta mycket om frestelser, men de kommer aldrig från Gud, utan just ifrån denna själafiende. Det står i vår bibel, ty så som Gud inte kan frestas av något ont, så frestar han heller inte någon. Men så att livet blev efter syndafallet, så är det inte möjligt annat än att vi frestas. Jesus säger också, förförelser måste komma. Det kommer, som katekesen säger, delvis utifrån. Frestaren är en verklighet. Hans taktik, det går alltid ut på att väcka misstro mot Gud och hans ord. Tvivla på att Gud vill vårt bästa. Inbilla oss att vi är lyckligare om vi tar saken i egna händer och inte lägger den i Guds händer. Det är en mycket användbar taktik. Den har han använt i 6000 år. Och fortfarande så går denna människa på det, gång efter gång. Han har aldrig behövt ändra sin strategi. Den sluga taktiken, den är inte alltid så lätt att avslöja. Har Gud verkligen sagt att ni kommer att dö? Gud, han vill ju bara hindra er att använda era möjligheter. Ja, sådan var han mot de första människorna, och sådan var han idag när vi läser vårt evangelium, när Jesus frestas i öknen. Frestelserna, de kommer också inifrån, och frestaren, han har alltid en bundsförvant. Vi kanske kan säga en kompis inom oss, så att de yngre förstår. Han har en kompis i varje människohjärta. Aposteln Jakob säger, var och en som frestas, han dras och lockas av sitt eget begär. Vad finns det för hjälp mot denna förförare? Det finns bara ett enda hopp. Det finns bara ett enda. Jag har ibland försökt att ta fram nya vapen för att komma undan. Man har slutit sig i enskilda sällskap. Man har flyttat ut till öde trakter för att komma undan ondskan. Men mitt ibland den bästa händelse smyger frestaren in från sidan eller kommer in bakvägen. Men det är ändå alltid det gamla beprövade vapnet som gäller. Mot denna ljusets ängel så är Guds ord det enda vapnet. Eftersom frestarens taktik är att försöka förmå oss att tänka egna tankar som är människotankar och inte Guds tankar. Då är det tre ord som gäller. Det är tre ord som alltid gäller. Det står skrivet. Med de orden besegrade Jesus frestar. När vi frestas, när vi kommer i frestelse, då måste vi ha ett Guds ord för att möta frestelsen. Annars övervinns vi av denna sluge taktiker. Därför kallas Bibelns Guds ord för andens svärd. Det är den nödvändiga del av vapenrustningen som behövs för att du och jag ska kunna stå emot på den onda dagen. Det som bygger sin tro på stämningar och känslor heter det tvärtom i frestelsens stund avfaller ner. Det står skrivet, det var titeln på den bok som kanske var just startsignalen för grundandet av lutherska bekännelsekyrkan. Den kommer förresten i en uttryck om någon vecka och den rekommenderas varmt till alla som inte har läst den. Den gången sa man inte har Gud verkligen sagt, utan i vilken mån är Bibeln Guds ord. Med orden det står skrivet måste alla fiender till Gud och hans ord ge vika. Det grekiska ordet för Satan, diabolos, betyder kringkastaren eller splittraren. Och det är denne förförares taktik att kasta omkring lögner om Gud och människor. Det otäcka är att han nöjer sig inte med det. Han är också en mästare på att så split mellan människor. Han är en mästare på att plantera in egoism i våra hjärtan. Så att vi inte sätter Guds ord i första rummet. Vi skulle kunna uppehålla oss länge och predika om hur denne mästarens taktik är för att få oss på fall. Men låt oss nu se på den texten som vi läste i Markus 14. Det är ju så att Jesus, allt han gjorde, allt han gör, det gjorde han för vår skull. Det var för att du och jag skulle bli räddade. I Getsemane så var han övergiven, som vi läser, av de flesta. Lärjungarna, de tre, hans förtrogna, de blev trötta. Tänk tanken, när det närmaste överger er, då är man inte stark. Och inte nog med det, det var ju i den här stunden när döden närmade sig. I Lukas 4, som är en parallelltext till vårt evangelium som vi läste från altaret, så stod det så här i sista versen. När djävulen hade prövat honom på alla sätt så lämnade han honom för en tid. Så avslutar Lukas berättelsen om Jesu frestelse i öknen. Frestaren han går upp, herre Jesus, men bara för en tid. Han kom tillbaka i andra gestalter som en människomassa i en Genesarets sjö när man försökte göra honom till en brödkorn. Som en apostel, i det här fallet Petrus, som ville visa Jesus en lättare väg än den upp till Jerusalem. Och här i vår text, i Getsemane, så gör han sista försöket. Vad hade hänt tidigare denna kväll i Jerusalem? Jesus, han hade samlat sina närmaste. I början av denna samling så läser vi att Satan hade fått in i Judas Iskariot. De började med att äta påskalammet och Herre Jesus instiftade nya förbundets måltid. Jesus tvättade lärjungarnas fötter. Därefter så går de allesammans till Getsemane. Och nu säger han så här till Petrus, Jakob och Johannes: stanna här medan jag vill. Texten undanhåller inte den känsla som vår Herre hade inför stunden som nu var nära. Ängslan och ångest kom över honom, står det. Och vi läser att Jesus säger: min själ är djupt bedrövad. Måste det verkligen vara den här vägen? Fader, om det är möjligt, ta denna kalk ifrån mig. Nu var stunden inne. Han måste kämpa med hela människohjärtats vånda på en och samma gång. Det som du och jag i små ting kan känna, där står det: han var frestad i allt som vi, dock utan synd. I Getsemane så ber han verkligen att få bli befriad från den stund som nu är nära. Ingen hjälp står att få från hans närmaste, de sover. Övergiven av vänner. Varför just jag och ingen annan? Vi känner igen den frestelsen också. Varför just jag och ingen annan? Tre gånger står det han fann dem sovande. Och det var inte vilka som helst. Det var de utvalda. Det som hade varit med på förklaringsberget. Det som hade sett mer än andra av hans härlighet. Men det är så. Han är mer ensam än om han inte alls. Om inte det hade varit någon med honom alls. Så går ordet i fullbordan: han var övergiven av människor. Och vi läser att han bad ännu en tredje gång. Och hans svett står, det var som blodstroppar. Men då kom en Herrens ängel från himlen och gav honom kraft. Här i kampen mot djävulen i öknen. I kampen i Getsemane. Så fullbordar vår Herre den seger som är lika viktig som döden på kors. Det är här som du och jag räddas i hans kamp, av hans blodstroppar. I den svåraste av alla prövningar stunder, den aktiva lydnaden, som vi nämner det på teologiskt språk, laguppfyllelse, som var Guds andra krav på försoning mellan Gud och människa, offer och laglydnad. Offret på korset, det talar vi ofta om, men vi glömmer kanske ibland denna viktiga seger på första söndagen i fastan, där han till punkt och pricka håller den Guds lag som Gud krävde av människan, men som vi inte klarade av. Fastän han var till i Guds gestalt, så räknade han inte tillvaron som Gud så som ett segerbud, utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa, och här kommer det, ödmjukade sig och blev lydig ända till död. Filipperbrevet 2. Därför avslutas vår text med orden: det är nog. Stunden har kommit. Se, människosonen ska utlämnas i syndares händer. Du som lyssnar till detta, allt det här som sker, kampen i öknen, blodstropparna i ett seman, det sker för din skull. Det sker för att din själ ska bli räddad och bärgad. Och det kostade en hel del. Det kostade pina. Det kostade övergivenhet. Det kostade vår Herre och Frälsare ensamhet. Han var övergiven av alla. Men det var han för din skull. För att du skulle slippa det straff som lagens brott kräver. På grund av denna seger så får du höra domsutslaget på yttersta dagen. Icke skyld. Icke skyld. En annan har tagit på sig lagens fullbordan och offret på korset. Amen. Låt oss be. Så tackar vi dig Gud, du vår kära himmelske Fader, för att ditt ord är klart och upplyser ögonen. Inskriv det i alla våra hjärtan så att det blir till varning och förmaning, men också till glädje och tröst. Bevara vår kyrka och bevara vår församling. Bevara oss i ordet så att vi läser och brukar det, så att vi kan stå emot på den onda dagen. Vi har många fiender, men Herre, genom ditt ord så övervinner vi dem alla. Amen. Så har vi kyrkliga tillkännagivanden. På onsdag den 12 så är det bibelstudium här klockan 19:00. På fredag så är det kristendomsskola och ungdomsbibelstudium här i kyrkan klockan 18:00. Och nästa söndag den 2 i fastan så hälsar vi alla välkomna till gudstjänst igen klockan 10:00. Kollekten som upptogs här förra söndagen, den inbringade 2750 kronor, vilket härmed tacksamt erkänns. Kollekten idag tillfaller vår församling och rekommenderas till det allra bästa. Gud älskar en glad givare. Och så till sist, Guds frid som övergår allt förstånd, bevara vår kropp och själ till evigt liv. Amen. Thank you. evige allsmäktige Gud. Herre, hör vår bön. Herre Gud, Fader i himlen. Herre Gud, Son, världens frälsare. Herre Gud, du helige Ande. Var oss nådig.
Hjälp oss, milde Herre.
För alla synder, för lögn och vidskepelse, för allt ont, för djävulens grymhet och list, för sjukdomar och olyckor, för krig och ofred, för ondskans andemakter, för våld och övergrepp, för ond bråd död, för den eviga döden. Genom din heliga födelse, genom ditt kors och din död, genom din heliga uppståndelse och himmelsfärd, i oro och nöd, i välgång och lycka, i dödens stund, på yttersta dom.
Hjälp oss, milde Herre.
Vi arme syndare leder dig, att du leder och bevarar din heliga kristna kyrka, att du sänder trogna arbetare i din skörd, att du med ordet giver din ande och kraft, att du gör ditt namn känt i hela världen, att du enar alla trogna i ditt ords sanning. Att du förkunnar alla folk fred och endräkt. Att du skyddar och bevarar vårt fosterland. Att du välsignar våra hem. Och för de unga på dina vägar. Att du tröstar alla bedrövade och svårmodiga. Att du undsätter dem som är i nöd och fara. Att du vederkvicker och hjälper alla sjuka. Att du välsignar allt gott verk. Att du förvarmar dig över alla människor. Att du nådigt hör vår bön. Herre, du som har all makt och som hör de ångerfulla suckar och tröstar berövade hjärtan, hör den bön som vi i vår nöd bär fram och hjälp oss. Så allt det onda som djävulen, världen och vårt eget kött vållar oss genom din andes kraft blir till intet ont. Så vill vi, frälsta från allt ont, i din församling tacka och lova dig. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Fader och vår som är i himlen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike, ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåter den oss skyldiga är. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Herren välsigna er och bevara er. Herren låt sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giv er frid. I Guds, Fadern, Sonens och den helige Andes namn.
Thank you.